Ja, välkommen till det här tillfället då temat är om den femte evangelisten. Det vill säga Johann Sebastian Bach. Och Tom Bergman inledde då med att spela två stycken. Och jag ackompanjerade då till det andra. Lite biografi om den här Johann Sebastian Bach, den femte evangelisten. Johann Sebastian Bach som föddes 1685 i Eisenach i Tyskland. Han dog då 1750 i Leipzig. Det betyder att han levde i 65 år. Och vi kan säga att Eisenach, det ligger då mitt i Tyskland, och Leipzig är lite österut nära gränsen mot Tjeckien. Eller heter det Slovakien? Jag är lite osäker på. Det kanske är Slovakien som kom. Tjeckien är närmare. Det stämmer, ja. Bach var en tysk kompositör och organist. Han intar en särställning bland barockens kompositörer. Han är en central gestalt inom den protestantiska kyrkomusiken på grund av sin omfattande produktion av verk för kyrkoårets olika högtider. Bachs passioner, det då handlar om oratorier på temat Jesu lidande och död, är stående inslag inför påsken i många länder. Det blir också i Vasa i Trefaldighetskyrkan, så att onsdag stilla veckan kommer Johannes passionen att framföras. Så jag rekommenderar att ni är med på den konserten. Bach har kallats för den femte evangelisten, syftande just på Bibelns fyra evangelister. Också inom orgelmusiken räknas inte det främsta, om inte den allra främsta, ska jag säga. Hans musik utövar ett starkt inflytande på organisteren idag. Under sin livstid var han en ansedd orgelexpert som ofta konsulterades när nya orglar skulle byggas eller repareras. Bach var dessutom en skicklig pedagog som komponerade ett stort antal övningsstycken av hög kvalitet och konstnärlig halt. Bach, hur såg han på sig själv? Bland annat sa han så här: jag har måste vara flitig. Var och en som är lika flitig kan komma lika långt. Verkligheten får du tala ett annat språk. Ja, då föddes han alltså 1685 i Eisenach i centrala Tyskland. Och han härstammar från en stor musikersläkt. Pappan, Ambrosius Bach, var stadsmusikant i Eisenach med violin som huvudinstrument. Båda föräldrarna dog när Bach var i 10-årsåldern. Och han uppfostrades då efter det av sin äldre bror Johann Christoph, som var organist i Ordruf, ungefär 20 kilometer därifrån, från Eisenach. Bach studerade musik för brodern och fick undervisning i det lokala gymnasiet. Då när han var 15 år gammal så började det bli lite för trångt hos broderns växande familj. Och Bach lämnade Ådrof för Lüneburg. Och där fick han en fri plats i Mikaeli kyrkans skola tack vare sin vackra sopranröst. Skolkören var aktad och brukades flitigt vid gudstjänsterna. Och Lüneburg var ganska långt norrut i Tyskland. Då när vi alltså tänker oss att Eisenach var ganska mitt i Tyskland. Och det var så att han under perioden i Lüneburg så gick han till fots flera gånger till Hamburg för att lyssna till orgelmästaren Jan Adams Reinken. Och det är ungefär, jag googlade det där, det är ungefär 50 kilometer som han promenerar. 50 kilometer är en väg. När skolan slutade så sökte den då 18-årige Bach anställning i trakten. Efter en tid som violinist hos en hertig i Weimar fick han tjänst i Arnstadt som organist. Och vid den här tiden gjorde han bekantskap med den italienska kammarmusiken och skrev några av sina kantater samt utvecklade sin orgelkonst. Alltså kantater är då körkompositioner. Och som det tog sikte på kyrkoårets olika söndagar. Men han tog ledigt för att vandra till Lübeck och höra Dietrich Buxtehudes orgelspel. Och hur långt var det från Arnstadt till Lübeck? Ja, jag googlade att det var nästan 500 kilometer. Och han promenerade den här biten. Vem skulle tro det? Och han fick ledigt, 4 veckor ledigt. Men han blev borta i 4 månader. Och det har förståeliga skäl förstås. Och det här ledde till förebråelser från arbetsgivaren. Och konflikten gjorde att Bach tog en annan tjänst vid Blasiuskyrkan i Mühlhausen. Och där gifte han sig med sin syssling Maria Barbara Bach. Och de fick då tillsammans 7 barn. Varav 3 dog i ung ålder. Nu ska vi då musicera 2 stycken. Visst var det från det där häftet. Och det är så att det är kända melodier. Och det finns i psalmboken de här melodierna. Men här går det under namnet Bach. Men om man slår upp i registret i psalmboken så går det under andra namn. Det här, var det ohuvudblodigt sårat? Ja. Ja.
Och Jesus glädjens källa.
Ja, just det, ja. Så att det är inte, melodin är inte komponerad av dem. Det är nummer 60 och 260 i psalmboken. Jag ser du har psalmboken i handen där. Och kan säga att kompositören var någon annan. Så att åtminstone den ena blev komponerad 1601 och Bach födde 685, så det talar sitt tydliga språk. Men han gjorde musik av de där melodierna som var då kända. Vi behöver bara jämföra med Luther. Det heter att han skulle vara upphovsmannen och gjort musiken också till Av himmelsöjd, men det lär inte stämma. Utan han tog plocka en världslig musik och gjorde en andlig text till det. Den heter, stämmer det som jag säger? Det tog det stämma. Så det här, Vad tänkte jag säga? Att från himmel hoch heter den nu, som av himmels höjd. Men då heter den som en världslig sång, en vanlig världslig sång, så heter den Från främden landet kom ik her. Så, men nu heter det Från himmel hoch kom ik her, något sånt här. Ja. Nu ska vi spela 2 stycken kända koraler. Bach blev sen anställd som hovorganist och kammarmusiker hos hertigen i Weimar. Under den här perioden komponerade han en stor del av sina orgelverk. Och han nådde stort anseende som orgelexpert och virtuos. Han lämnade Weimar i vredesmod över att inte ha blivit befordrad till kapellmästare. En tjänst som han ändå var beredd att erbjuda honom vid hovet i Köten. Bach blev kvar i Köten i 5 år. Och tiden där ledde till ett uppsving för Bachs komponerande av profan instrumental musik. Här tillkom bland annat de så kallade Brandenburg-konserterna, alla violinkonserter och flera orkestersviter. Även en stor del av klavermusiken, alltså det som vi nu närmast förknippar med piano idag, så komponerades under den här perioden. Han förlorade sin hustru då hon drabbades av sjukdom, och hon dog då Bach var ute på en resa. Han gifte om sig med Anna Magdalena. Inte vet jag om man säger uttalma vilken, kanske som det står vilken, året därpå. Hon var dotter till en trumpetare och kom att bli till stor hjälp för Bach i hans arbete genom att hon ofta skrev ner hans noter. Alltså skrev den rent. Hon födde honom 13 barn. Och 5 av dem kom att överleva fadern. Och så blev han kantor i Leipzig. Och där kom han att vara antagligen ända till sin död. Som då ligger ganska nära gränsen till Tjeckien. Det är sydost. Han fick tjänster som kantor vid Thomaskyrkan i Leipzig efter att bland andra Telemann hade tackat nej till den, och han skulle bli kvar i Leipzig resten av sitt liv. Arbetet innebar ett dubbelt ansvar. Dels skulle Bach leda sångundervisningen i kyrkans skola, och dels skulle han svara för musiken i stadens båda huvudkyrkor. Efterhand blev det tydligt att Bach prioriterade kyrkomusiken framför undervisningen. Och han irriterade sig ibland på eleverna när det här inte levde upp till hans högt ställda krav. Han hamnade på grund av det flera gånger i konflikt med sina överordnade på skolan. Trots att han kunde vara sträng som lärare var Bach en högst blygsam person när det kom till den egna konsten. Han var anspråkslös och förnöjsam och framhävde eller skröt aldrig över de stora musikaliska gåvorna han besatt. Som överskrift på sina kompositioner skrev Bach alltid Soli Deo Gloria, vilket betyder till Gud. Äran tillhör endast Gud, eller hur vi vill översätta det till svenska. Gud alena äran. När han fick frågan om hur han kunnat bli så skicklig genom sin konst, svarade han då helt enkelt och jag vill citera honom en gång till. Jag måste vara flitig. Var och en som är lika flitig kan komma lika långt. Bach ledde ett stilla liv i Leipzig. Han skötte sina plikter som lärare och kantor och skrev främst musik som skulle användas under kyrkoåret. Från Leipzig-tiden stammar majoriteten av hans stora mängd kantater samt ett antal större verk som H-mollmässan, Matteuspassionen och Juloratoriet. Flera Bachs söner var framstående musiker, blev de. Men jag kan ändå säga, under sina sista år koncentrerade Bach sig på sin stora studie Fugans form och teknik. Alltså fuga betyder då där en melodislinga presenteras och så kommer det i olika stämmor. Så att man ser inte på fugan på det sättet som man ser på koraler så här. Vertikalt utan mer horisontalt. Mera fria stämmor. Ändå ska det passa bra till en fin helhet. Och han komponerade då Die Kunst der Fuga. Och det var ett verk då som inte han fick färdigt. Han drabbades av en ögonsjukdom som efter två misslyckade operationer lämnade honom blind. Han dog den 28 juli 1750 i sviten av ett slaganfall. Jag kan säga ändå om hans söner. Det var framstående musiker och kompositörer. Det kunde vara Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach. Det är de duktiga musiker. Nu någonting om Bach och eftervärlden. Bach var uppskattad i sin samtid. Ändå mer som organist än som tonsättare. Hans ryktbarhet nådde aldrig samma nivå som till exempel Händel. Även om han var känd och ansedd i framförallt Tyskland. Årtionden efter hans död ändrades musikmodet och Bachs verk föll mer eller mindre i glömska. Om nämnde någon Bach var det i allmänhet sönerna Johann Christian och Carl Philipp Emanuel som åsyftades. Genom den senares skriftställeri bleknade ändå inte minnet av den store faren helt. Det fanns grupper av entusiaster som höll traditionen från Bach levande. Wolfgang Amadeus Mozart kom vid 26 års ålder i kontakt med Bachs verk genom en sådan grupp och tog intryck, vilket är märkbart till exempel i hans Requiem. Och 1800-talet såg en betydande Bach-renässans till stor del tack vare Felix Mendelssohn. Mendelssohn såg till att Matteuspassionen återuppfördes år 1829 i Berlin, första gången sedan Bachs död. Konserten blev en succé som ledde till ett nyväckt intresse för Bach över hela Europa. Allt sedan dess har uppskattningen av Bachs verk stadigt ökat. Ännu under 1940-talet ansågs Beethoven allmänt som den främste av de stora klassiska tonsättarna. Men den platsen har idag övertagits av Bach. Hans viloplats finns idag i Thomaskyrkan i Leipzig, där han verkar under en stor del av sitt yrkesliv.